Välkomna hit. Då börjar vi med att be. Tack Herre för ditt löfte där två eller tre är församlade i ditt namn, Herre Jesus. Där är du mitt ibland dem. Tack Herre för att du är här. Tack för ditt ord. Vi ber Herre, fyll oss och Gud med din ande. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss från ditt ord idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi håller på med den sista psalmen i vårt studium, som då blev psalm 118. Och vi tog den i två steg, eller vi tar den i två steg. Så vi ska först köra en repetition av slutet av psalmen, som då är väldigt messiansk, och där Jesus kommer in på olika sätt. Och vi börjar med att läsa vers 19-29. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. O Herre, fräls! O Herre, ge framgång! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar fram till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren, för han är god, evig är hans nåd. Och det är den här sista delen då av psalmen som vi ska snabbt gå igenom. Det börjar med att vi uppmanas att lova Herren i hans tempel. Vi ska gå in genom hans port, den rättfärdigas port. Och Herren har alltså frälst oss från allt genom sin nåd. Och vi uppmanas att gå in genom den här porten och tacka. Och man tänker på, vad är det för port det handlar om? Ja, förr handlade ju om templet som stod där i Jerusalem. Men när vi kommer till Nya Testamentet så möter vi ju ett andligt tempel som är kopplat till församlingen. Och vi uppmanas också att gå in i det allra heligaste i själva himlen genom Jesu offer för oss. Vi har de här fantastiska verserna i Hebreerbrevet 10:19-21. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överstepräst över Guds hus. Så bilden är helt klart ifrån templet. Dagen är den stora försoningsdagen, den enda dagen på hela året när översteprästen fick gå in i det allra heligaste. Och här är vi uppmanade att gå in i det allra heligaste, fast vi är vanliga människor, genom Jesu offer, genom hans blod, genom förhänget. Vi har en stor överstepräst över Guds hus. Han har liksom inte gått in i det jordiska templet, han har gått in i själva himlen. Och det ser vi i fjärde kapitlet i Hebreerbrevet 4, 14-16. när vi nu har en stor överstepräst som stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron och få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så här är ju Nya testamentet. Ta de gamla testamentliga förebilderna och visar hur Jesus har gått in i det allra heligaste. Han sitter nu på Faderns högra sida som vår överste präst, och det är genom honom vi har tillträde till själva himlen och får komma inför nådens tron. Och så kommer vi in i de här texterna som vi känner igen i Nya testamentet, med Jesus som en hörnsten som byggarna hade ratat. Herren har alltså tagit en bortkastad sten, en ratad sten, och gjort den till hörnsten, var då? I sitt tempel, i sitt hus. En hörnsten var ju en utvald grundsten på den tiden. Den var betraktad som den viktigaste stenen i själva husbygget. Man startade bygget utifrån den här stenen. Och Paulus i Efesierbrevet 2:19-22, som vi läste förra gången, han menar ju på att alla stenar har en relation med den här hörnstenen, Kristus. Det är i Kristus som vi är uppbyggda till ett Guds hus, en boning åt Gud i anden. Och vi förstår av sammanhanget att hörnstenen, den hör alltså till Guds tempel. Men det här kan inte vara ett jordiskt tempel. Det måste ju vara ett sorts andligt tempel. Och det är precis så vi möter det i Nya testamentet. Stenen är ju en person. Och det är genom honom som vi har frälsning. Som vi läste tidigare här i den 21 versen. Jag vill tacka dig, för du svarade mig och blev min frälsning. Och i 25 versen hos Janna-ropet är egentligen ett rop på frälsning. O Herre, fräls! Och den här stenen, han är också den välsignade som kom i Herrens namn i vers 26. Och han är personen som förs fram i en sorts procession fram till altarets horn. Det är den här stenen, det är en person. Och vi börjar ju ana att vi ser ju palmsöndagen och långfredagen i de här verserna. Och vi vet att Jesus citerade just den här versen, vers 22, om stenen som husbyggarna hade ratat, men som Gud hade gjort till en hörnsten. Den citerar han och låter den syfta på sig själv. Och han var ju alltså den här ratade stenen som Gud gjort den här viktiga utvalda hörnstenen. Men inte ett jordiskt tempel, nej. Välsignade han som kom i Herrens namn, och vi är framme i vers 24-27. På en väldigt speciell dag, en dag som Herren har gjort, skulle det ske mycket märkliga saker. Man skulle ropa Hosianna, o Herre, fräls, skulle man ropa. Och man skulle ropa välsignade han som kommer i Herrens namn. Och samtidigt skulle man stå där då med lövrika kvistar i händerna. Och hela bilden liknar en procession som slutar vid altarets horn. Alltså hörnen på offeraltaret. Om man läser in NT rakt i det här, och då ser man ju att Jesus red in i Jerusalem på palmsöndagen för att offras på långfredagen. Och vi vet också att profetian i Zakaria 9:9 finns med här och gick i direkt uppfyllelse på palmsöndagen. Han skulle alltså rida in i Jerusalem på en åsna. Och de kopplas nu ihop, Zakaria och psalm 118. Och så slutar salmen med en lovsång till Gud. Tacka Herren för han är god, evig i hans nåd. Här är första versen i salmen, det är också den sista i salmen. Hela salm 118 är innesluten i den här lovprisningen av Herren, hans godhet och hans eviga nåd. Skönt att veta idag också då. Underbart. Och vi tittade också på det här förra gången. Att alla de fyra evangelierna skrev om palmsöndagen. Det var ju helt klart att han skulle rida in på ett åsneföl. Och vi har Zakaria 9:9. Fröjda dig, stort dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem, se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjukt ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och vi fattar direkt där i Zakaria 9 att han här är ju ingen vanlig kung. Det här är någonting helt fantastiskt. Det här är Messias. För han skulle tala frid till hedna folken. Han skulle ju skapa ett fredsrike som rör hela världen. Och står i 10:e versen. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort, så allt som hörde till krig bort. Vad är det istället? Och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Och vi vet att Jesus ska komma tillbaka. Det här är vad vi ser fram emot. Men han har också kommit till Sverige och talat frid till det svenska folket. En del har tagit emot och några få sitter här. Och väldigt många har förkastat. Precis som han gjorde på Jesu tid. No big difference. Och palmsöndagen då som vi ser i det här, det är ju Zakaria 9 och psalm 118. Här finner vi människor med lövrika kvistar i händerna. Och de ropar Hosianna, de ropar välsignelser över han som kom i Herrens namn. Och ni ser den här processionen vi gick i för några år sedan. Som varje år då sker på just palmsöndagen i Jerusalem. Så långt kom vi förra gången. Nu går vi in i nytt material och vi jobbar med det då. Hur Nya Testamentet hanterar de här verserna från psalm 118. Och vi möter Jesu anspråk på tempelplatsen. Det är ju så att det finns präster och skriftlärda där som har lite problem med Jesus, eller mycket problem med Jesus. Och de kommer fram och frågar, vad har du för fullmakt? Alltså, hur kan du stå här på tempelplatsen och undervisa? Vad har du för fullmakt? Och Jesus svarar inte riktigt på frågan. Han ställer en motfråga, eller hur? Johannes dop, var det från himlen? Var det från Gud? Eller kom det från människor? Och de fattar att de har svårt att svara på frågan. För säger de att det var från människor, ja, de är ju rädda att folket skulle stena dem, för att de ansåg att Johannes var en profet. Men om de skulle säga, ja, men han kom från Gud, då skulle Jesus säga, ja, men varför trodde ni inte på han? Så hela frågan om fullmakten hade ju med detta att göra. Hade de trott på Johannes, ja, då ingen fråga om vad Jesus hade för fullmakt att stå där och undervisa. Det är ju självklart. Men Jesus fortsätter på samma tema. Han tar liknelsen om vingården. Lukas 20:9-16. Och egentligen är den här liknelsen faktiskt ett svar på frågan om fullmakten om man tittar lite djupare på den. Jesus berättar om den här vingården som skulle arrenderas ut. Och tydligen så skulle arrendet betalas när vingården skördats. Alltså betalade i natura då. Och ägaren, han skickar sina tjänare för att hämta betalningen. Men de misshandlade den ena efter den andra och skickar dem tomhänt därifrån. Ja, bilden är tydlig för de här prästerna och laglärda. Ägaren till vingården är ju Gud. Och tjänarna, de var ju som Herrens profeter som skickades till Israel och till Juda, till Jerusalem, och som förkastades av folket och de styrande. Och till slut så skickade alltså vingårdens ägare sin egen son. Och det är ju Jesus, ett enormt anspråk här från Jesus. Jag är Guds son egentligen, säger han. Men de som arrenderade ut vingården förstod att sonen var ju arvingen, och de dödade honom för att de själva skulle kunna stjäla vingården. Och Jesus sa att vinodlarna, de skulle straffas hårt, och vingården skulle ges åt andra. Och de laglärda och prästerna, de förstod ju vad det är han säger. Att den handlar om dem, om profeterna och Jesus och faktiskt fullmakten. Vad har du för fullmakt? Okej, här är fullmakten. Jag är Guds son. Ja, ja. Och så kommer han med en tillämpning på den här liknelsen och använder psalm 118, vers 22, våran psalm här. Så här står det i Lukas 20, 17-18. Men han såg på dem och frågade, vad menas då med det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Den som faller på den stenen blir sönderslagen. Och den som stenen faller på blir krossad. Och de laglärda och prästerna i det här exemplet är ju husbyggarna. De har förkastat den här hörnstenen som då är Jesus. Jesus hänvisar dessutom till en text i Jesaja 8 som vi kommer att titta på lite senare. Och den stenen innebar att den som förkastade hörnstenen skulle krossas. Domen skulle bli hård. Så Jesus gör anspråk här direkt på att han är den här hörnstenen i psalm 118, vers 22. Och det innebär ju också att han är Messias. Och i liknelsen såg vi att han var Guds son. Så här är enorma anspråk som Jesus gör där på tempelplatsen.
Då får man bara fråga en liten sak. Vad är skillnaden då? Liksom, är det någon stor? Den som faller på den stenen blir sönderslag. Och den som stenen faller på blir krossad.
Nej, det är en domsbild. Alltså. Vi måste förstå den som en domsbild. Inte som en positiv sak här. Om du tror på stenen, ja, då är det någonting annat. Men om du är bland det här gänget som har ratat stenen, då är det en dom som händer. Och båda bilderna säger ungefär samma sak. Det går inte bra alltså för den som har ratat hörnstenen. Tar vi tredje exemplet i Nya Testamentet. Och vi Petrus och Johannes egentligen som står inför Stora rådet. I Apostlagärningarna 4, 18-12. Här är en text som vi har läst flera gånger i olika sammanhang. Men det var en lam man som blev helad vid ingången till templet, och det blev folkskockning, och Petrus börjar predika där på tempelområdet, och tempelvakterna kommer då och arresterar Petrus och Johannes, och de ställs inför Stora rådet dagen därpå. Och det är där vi möter dem, Apostlagärningarna 4:8. Och här kommer detta med stenen igen. Stenen, Jesus var stenen som husbyggarna hade ratat. Det står att Petrus fylldes av en helig ande och sa att den här lamemannen, han har blivit helad i Jesu namn. Det ska ni veta, det så här ska hela Israel veta, det här ska ni som sitter i Stora rådet veta. Det här undret, det har skett i Jesu namn. Och han sa att Stora rådet hade förkastat Jesus och dömt honom till döden. Och det vet vi ju när vi läser evangelierna att de hade de ju gjort. Han har stått inför detta stora råd inte så långt tidigare och dömts till döden. Ja, de hade verkligen förkastat honom och dömt honom till döden. Men Gud, han hade ju handlat precis tvärtom. Han hade ju uppväckt Jesus från de döda. Så Stora rådet hade ratat hörnstenen, men Gud hade uppväckt honom från de döda. Ja. Och så hänvisar han till den här versen då från Psalm 118 och säger: Jesus är stenen som ni husbyggare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Och Petrus sa ju därmed indirekt att Jesus var Messias. Och vi förstår ju också att Jesus är en hörnsten i ett andligt tempel, och där församlingen är templet. Och både Paulus och Petrus undervisar om hörnstenen på det sättet. Ja, är ni redo för den stora bomben som kommer i 12:e versen där? Frälsning finns bara i Jesu namn. Petrus påstod vidare något sanslöst om Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket de blir frälsta. Och det är så att om frälsning bara finns i Jesu namn, då måste Jesus vara sann Gud. Eftersom det står hos Joel 2:32 att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och Herren där är Jahve. Var en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. Så finns det bara frälsning i Jesu namn. Man tänker först Petrus, man kan nog inte det där. Men man upptäcker då att han predikade över just den versen på pingstdagen. Apostlagärningarna 2:21. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, citerar han från Joel. Och vi går in på det fjärde exemplet. Det är Petrus igen, och det är hans undervisning i första brevets andra kapitel, vers 4-10. Vi ska först titta på vad Petrus använder för verser i GT. Det är de här stenverserna som man skulle kunna kalla dem för. Det är alltså vår vers i Psalm 118, 22-23, där det står: stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort det till detta. Underbart är det i våra ögon. Och vi vet att Jesus själv använder den här versen på detta sätt. Det den syftar på sig själv. Sen har vi den här domsversen som vi pratade om. Det är Jesaja 8:13-15. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara den ni fruktar och bävar för. Han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många av dem ska snubbla, falla, krossas, snärjas och fångas. Där har vi sammanhanget. Och när man läser Jesaja 8 ska man hålla i minnet att det finns två grupper av folket. Det finns kvarlevan, de troende. Det är profeten själv och de troende som finns runt honom. De finns med här. De är de som håller Herren Sebaot helig. Det är de som fruktar honom. Han är en helgedom för dem. Men för Israels båda hus, vadå båda hus? Israel i norr med Samaria som huvudstad, Juda i söder med Jerusalem som huvudstad. För de här, för folket i gemen, kommer han att vara en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många av dem ska snubbla, falla, krossas, snärjas och fångas. Så för den som tar emot Herren och följer honom, då är den här stenen någonting positivt. Men förkastar man honom, då blir resultatet en dom. Och så har vi en jättepositiv vers också i Jesaja. Jesaja 28:16. Därför säger Herren Gud så: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Det här är ju en superpositiv vers, och man förstår också mer av vad hörnstenen står för när man tittar på det här. Man lägger ihop, jaha, vänta nu, det här är alltså en grundsten. Det här är en beprövad sten. Det är liksom ingen man bara plockar en sten. Ha, det här är en hörnsten. Nej, det här är en beprövad sten. En utvald sten. En dyrbar hörnsten. En fast grundval. Det här är vad hörnstenen står för. Och vi tänker oss templet. Och vi tänker oss ett andligt tempel. Då går vi in i Petrus då. Första Petrus 2, 4-10. Där det börjar med Jesus som den levande stenen. Och jag tycker här är en sån otroligt fantastisk inledning av Petrus. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Vem ska vi komma till? Vi ska komma till han som är förkastad av människor. Oj då. Är det han vi ska komma till? Som människorna har förkastat. Ja. Men Gud då? Ja, han har en helt annan åsikt. Vi ska komma till honom som är utvald och dyrbar inför Gud. Det är han vi ska komma till. Och vad händer då då? Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Så när vi gör det här då, kommer till den levande stenen, till Jesus, då blir vi själva levande stenar, okej? Okay? Och vi byggs upp, inte av oss själva, men Gud på något sätt bygger nu ifrån den här hörnstenen, bygger han upp ett tempel. Och Gud bor i det här templet. Wow. Det handlar om en kristen gemenskap, där Gud är mitt ibland dem. I det här templet finns människor som tjänar Gud, som är hans präster. Och det är de troende som är hans präster. Men tar Gud emot våra ofullkomliga offer och vår ofullkomliga tillbedjan? Ja, tack vare Jesus Kristus tar han emot dem med glädje. Wow, vilket tempel. Det är helt fenomenalt. Och det som är helt avgörande då, det är hur vi förhåller oss till stenen Kristus. Vi läser vidare, vers 6-8. Det står ju i skriften, se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har stenen, som husbyggarna förkastade, blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Så det är tydligen helt avgörande för oss människor hur vi förhåller oss till stenen Kristus. Och Petrus har ju med två verser här som vi noterar om en sten som kommer från Jesaja då. Och den ena handlar om konsekvenserna av att tro. Den är superpositiv. Men den andra handlar om konsekvenserna av att förkasta. Och det är ju en domstext. Den som tror på stenen Kristus blir räddad. Det står ju i skriften, se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Ja, vi såg att det var Jesaja 28:16 här, va? Men om man förkastar Kristus då, vad händer då? För er som tror är den alltså dyrbar. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, så var också bestämt om dem. Och det här ser vi kommer från Jesaja 8. Detta med att stöta sig emot stenen och bli krossad. en klippa till fall. Och vi såg också att Jesus använde exakt samma vers från Jesaja 8 när han talade om domen över dem som förkastade honom, Lukas 20, 17 och 18. Så Petrus använder egentligen detta med hörnstenen och detta med den stenen faller på och blir söndersmulad och han blir en klippa till fall. Så Jesus och Petrus använder det på samma sätt. Och så kommer vi då till finalen i det här som Petrus säger i vers 9 och 10. Och vi vet då att första Petrus var skrivet till både judar och hedningar som trodde på Jesus Kristus. Och det är därför som det är överraskande när Petrus tog en vers som var given åt Israel vid Sinai berg och tillämpade den på församlingen. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Så i Kristus är alltså församlingen Guds utvalda folk, vare sig vi är judar eller hedningar. Vi är hans prästfolk, vi har ett uppdrag att förmedla evangeliet om hans härliga gärningar till alla folk. Och vi hedningar var ju verkligen inte Guds folk innan vi satte tro på Kristus. Men sen hände det något. Petrus sa, ni som förr inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så här ser vi hur Petrus använder de här tre stenverserna. Den från psalm 118, vers 22. Den som kom från Jesaja 28. Och den som kom från Jesaja 8. Och vi ser att det är helt avgörande om vi kommer till honom som är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Gör vi det, då händer någonting, puff, då blir vi levande stenar, födda på nytt i den heliga ande och uppbyggda till ett Guds tempel där Gud bor. Och vi blir präster till att tjäna Gud i det här templet. Ta Gud emot vår enkla tjänst, ja, med glädje. Eftersom vi sker i Jesu namn. Vi offrar upp våra gåvor genom Jesus Kristus. Ja, det här är nu slutet på vårt studium genom Saltaren. Saltaren och Nya Testamentet. Har ni några tankar kring psalm 118? Stefan.
Alltså det som sticker ut lite för mig, det är ju det här också med tanke på dagens läge.
Oh.
Alltså det som majoriteten förkastar, det har Gud utvalt. Alltså det är liksom hela tiden tvärdomsspråket. Och jag tänker också i Korinthierbrevet, är det i första kapitlet där, alltså det som Gud, alltså det som var svagt,
just det,
det har Gud också utvalt liksom. Alltså det som inte ansågs någonting inför världen, det är det som och jag tror att här finns en stor fara för de troende och för kyrkorna att påverkas om majoritetstänkande och kulturen. Det är ju därför vi liksom måste se, men vad säger skriften? Inte vad säger majoriteten i världen?
Nej.
Ja, det var det som jag tyckte sticker ut så tydligt.
Jakob varnar för det, att världens vänskap är fiendskap mot Gud. Och det är precis de här tankarna som du är inne på. Att hämtar man sina värderingar ifrån sin samtid och inte från skriften, då är man precis det som Jakob varnar för. Världens vänskap är fiendskap mot Gud.
Och så tänker jag också, det är också det där någonting som sticker ut för mig. Och som tror jag är också viktigt för församlingen när vi predikar. Alltså, det här med hörnstenen, det liksom kan leda till dom. Men det kan också leda till nåd.
Ja.
Alltså, du kan inte bara snacka om nåd om det inte finns någon dom. Annars det blir bara billig nåd.
Ja, det stämmer.
Så ibland tror jag att det är så slätstruket att det blir bara liksom nåd, 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 nåd. Men var finns domen?
Ja, här finns domen.
Ja, här finns domen, ja.
Hos Jesus finns domen och hos apostlarna finns domen. Mycket tydligt. Men den som tror på den här levande stenen ska aldrig komma på skam, utan ska få bli frälst och själv bli en levande sten i Guds tempel. Så du har helt rätt. Båda bilderna kommer fram jättetydligt hos Jesus och apostlarna. Ja.
Det finns ju fler diken att hamna i också, tycker jag. Alltså det är det här med att vi har ju så svårt, tror jag i alla fall, att inse att Gud är god. Vi har svårt i våra egna liv att se det alltid. Vi förfaller gärna till någon sorts gärningslära kanske. Att vi ska förtjäna Guds godhet. Och vi har ju liksom det här att vandra som ett barn inför Gud. Jag tycker inte det är så lätt.
Nej.
Och det är ju liksom en, det är ju en annan svårighet eller en frestelse att, och en ursprunglig sån på något vis, att se Gud som god. Men det var ju frestelsen i paradiset redan liksom.
Oh.
Att han är god, att han är. Och alltså det är väl då det är den här balansen också mellan, alltså om jag går omkring och dömer folk för hårt, alltså det märks ju så fort. Och det blir ju liksom ingen väldoft av det. Och då, hur gör man då för att liksom få fram både det här med dom och nåd i samma andetag liksom? Jag tycker inte det är så lätt.
Nej.
Det är inte säkert att folk vänder sig till nåden för att de känner sig dömda heller. Va? Och därför så, det är ju någon sorts, vi måste ju få fram alltihop nästan på en gång. Och ja, det är inte svårt. Det kanske inte är svårt, det är den helige ande som ska leda oss. Det är väl så.
Ja, vi får ju peka på Jesus, va? Peka på Kristus. Och påpeka att här finns det frälsning. Men det finns ju också konsekvenser. Varför kom Jesus? Varför måste han överhuvudtaget offras? Var det nödvändigt? Om det var nödvändigt, aha, då ligger vi nog ganska dåligt till. Och vill du förkasta honom? Ja, okej. Okay. Ingen tvingar. Men du ska veta det, att det finns räddning genom Jesus Kristus.
Det är också väldigt tydligt att typ på 60-70-talet då evangelisterna som Billy Graham, de har pratat om synd. Nu pratar man inte längre om synd, utan man pratar om nåd. Alltså att man hoppar över liksom, och När vi har liksom, när vi inte är övertygade om att vi då inte, att våra, våra goda gärningar räcker inte. Ja, då kommer vi aldrig riktigt att kapitulera. För synd, det är ju både det som vi borde ha gjort, men vi har inte gjort det, och det som vi gjorde, men skulle inte ha gjort. Alltså det är ju både och.
Ja, det är både och. Ja, ska vi be tillsammans? Tack Herre att du är en underbar frälsare. Och vi läser i evangelierna om den här dagen som var så speciell, när man ropade Hosianna. Och när man ropade, välsignad är du som kommer i Herrens namn. Och vi vet att människor prisade dig för alla under som du hade gjort och det de hade fått vara med om. Ändå står det här om en procession fram till altarets horn. Hur du redan på långfredagen gav ditt liv för en förlorad värld. Och det är lätt för oss att tänka att fariseerna och prästerna och de laglärda, de var förlorade. Men vi är inte lika förlorade. Men tyvärr vet vi att vi är alla i samma båt. Alla är i samma behov av ditt underbara offer. Och tack Jesus Kristus för ditt blod, som renar oss från all synd. Tack för det här templet vi har fått läsa om idag. Att vi får komma till dig, den levande stenen, och själva bli levande stenar i ett tempel. Herre, du bor mitt ibland oss. Och vi tackar dig för detta varje gång vi samlas. Att du är mitt ibland oss. Men också den här offrerna, den här enkla tillbedjan och tjänsten som vi gör under veckan och så vidare. Allt det här får vi göra i ditt namn och veta att du tar emot den här enkla tjänsten med glädje. Därför att vi gör den genom dig, Herre Jesus. Tack för detta, Herre. Vi prisar dig. Tack för den här underbara boken, Saltaren. Vi vet att vi kommer att stava på den länge än, för att det är en bönbok för ditt folk och har varit i alla tider. I Jesu Kristi namn. Amen.
Amen.